Noll avsnitt 28. Välkomna, jag heter Robin Lindblad. Sitter här med...
Nej, det gör du verkligen inte.
Men jag har Robin Lindblad med på länk.
Ja, för en gång skulle jag få vara med här på den exotiska radiolänken.
Ja, det har hänt en, lite av en... Och ja, Daniel Nettrad sitter här och pratar. Lite av en tragedi. Robin har ryggskott. Katastrofalt.
Ja, verkligen. Alltså, när årets bästa spelning sker så kan jag inte röra på mig. Jag kommer garanterat inte... Alltså, jag kan ha tagit mig utanför lägenheten sedan i onsdag. Och det är fredag idag, nu ska det nära. Men ja, sämst. Och ja, det blir så när man har ett... kontorsjobb och man sitter helt och hållet åt helvete.
om man ska koppla till ditt jobb så anledningen, eller i alla fall en av anledningen till att du sa upp dig från ditt jobb var ju för att du skulle slippa åka på en konferens med jobbet, för att du skulle kunna gå på något fan ett år.
Ja. Ja, det är väl hårdrare, men
vi lider med dig.
Ja, finns det några punkband som heter Ryggskott eller?
Det måste du väl göra.
Det måste du göra. Ska även tillägga att vi har fint besök i studion idag.
Jag vet inte hur fint det är, men besök har ni säkert.
Mycket fint.
Ja.
Vinny.
Jo.
Välkommen.
Tack så mycket. Det är jävligt fett att vara här.
Ja, jävligt kul att få höra dina historier om Brasilien lite senare i avsnittet.
Mm. Fan, det är mycket att berätta. Det är roligt att vara här. Hoppas jag kan hålla en röd tråd på det, för att det är lätt att tappa den där, men det är fett att vara här.
Men vad fan Robin, du ska få återgå till ryggläge, men du hade lite punkter på vad som har hänt i hardcore-veckan.
Ja, nej men fan, jag vill först och främst fråga, är det någon som har hört nya No Warning eller?
Ja, för fan, pre-order är lagd.
Jag tänkte pre-order, men din flexidisk är det. Sopigaste format, nej, 10 är det sopigaste formatet. Sen kommer flexidisk.
Picture disk då?
Ja, oh, nej, det är tvåan. Flexidisk är nummer 3 i sopigt formatet.
Ja, jag tycker det låten var jävligt bra också.
Ja, jag diggade som fan alltså. Och även skönsången tycker jag var nice.
Ja.
Alltså, det var ju många som klagade på det, men alltså... Eller det var många som lägger så här Linkin Park-jämförelsen direkt. Men jag menar, vad fan, hur många hardcore-band är det inte som svävar ut?
Ja, men Suffer Survive är ju en hel skiva så liksom.
Ja, jag tycker att alltså, det här ljudmässigt så är det ju en split mellan Ill Blood och Suffer Survive. Jag tycker det var nice.
Har du hört det, Vinny?
Nej.
Inte,
jag inte riktigt mitt cup of tea.
Men... Ja. Det här, jag vet inte, jag har inte hört ett ljud om att det skulle komma någonting. Så fick jag ett lite heads up, tack Fredrik Larsson för det. Så... var ju snabbt inne och knep en flexidisk från Locken Out.
Sålde den slut eller?
Den kommer väl göra det säkert.
Vad är release-datumet på den där då?
2017.
Men det var väl skeppas i oktober vad jag fattade så.
Okej. Ja, fett. Den andra grejen som jag noterar också, vi hoppar direkt in på hänt i veckan, men så är det ibland. Det var att vi har ju haft en röd tråd här med konstiga amerikanska eller mindre amerikanska städer som släpper hardcore-dokumentärer. Och nu senast ut är Chicago faktiskt. Det är en dokumentär som heter No Delusion som kommer släppas här i dagarna faktiskt. Som går in lite på Chicago-scenen och band som håller till där.
Vilka år snackar vi nu?
Ja, från 85 till 2015 egentligen.
All right.
Det är jävligt många band som man inte har så bra koll på. Men ja, det är ju intervjuer med allt ifrån folk från Harm's Way till Rise Against till ACA Singers Louis som är ett jävligt bra band. Och Weekend Nachos och även folk från Noose med i den här dokumentären. Noose som var i Göteborg och spelade för ett par år sedan. Så det är någonting att se fram emot. Och den kommer komma ut på nätet här om ett par dagar. Men det finns en trailer ute i alla fall. Så No Delusions of Chicago Hardcore Documentary.
Ja, fan, hoppas på Out of Order, ett gammalt band som är jävligt bra från Chicago. Sen har vi ju Tony Brownmans gamla youth group band Even Score också. man kan hoppas på en stänkare eller två från kanske.
Mm. Och Left Hand Path är väl också från Chicago, va? Eller där området?
Känner inte till bandet, endast LP:n.
Okej. Okay. Ja, men det var typ det jag hade. Det var mest kul att höra att ni mår väl. Och jag ska fortsätta dynga i mig någon slags separat här. Men fan, jag ryker av här och så hörs vi.
Yes. Get well.
Vad har vi mer som hänt i veckan?
Rätt så mycket. Vi snackade ju om att Revelation hade nytt släpp på gång med World Be Free. Nu börjar det ju sippra ut lite intressanta detaljer som gör att det här bandet kanske blir ännu mer spännande. Var ju lite otippat att ett helt nytt band gör sitt första släpp med en förlängare på Revelation. Men det här visar sig att det är ju Scott Vogel, som vi alla känner, som står för vokaliserande, men att han sjunger.
Va?
Liten surprise. Jag tror inte han var kapabel till att inte skrika.
Eller hur?
Tillsammans med Sammy, som ja, de har spelat i alla band. Project X, Youth of Today och så vidare. Och Arthur från Gorilla Biscuits.
Vad är det för typ av...
Old school hardcore, melodiöst, lite Orange County vibes.
Ja, han nyligen lyssnade på en podcast med Sammy.
Ja.
Och han pratade lite om det också.
All right.
Och de sa att de var, kanske det kommer inte låta exakt sånt, men de var på en riktigt Minor Threat vibbar. Vibbar, okay. Där de spelade in den där. Så.
All right, ja, det är en låt släppt som var jävligt bra. Vad var det för podcast då?
Going off track,
okej.
Okay. Superbra.
Ja, jag hoppas att det här All-Star-projektet är lite bättre än Scott Vogels förra All-Star-projektet.
Jag tycker den där,
SOS.
Jag är helt emot den där. Sammy ska inte spela tillsammans med Scott Vogel. Det är en statement.
Ja, det känns som att de kanske lirar i... De jobbar i två olika akvarium.
Ja.
På olika åldersklasser. Mm.
Men sen annat nytt såg jag också att Anstalt, om ni har hört om, ska släppa en ny sjua. Och det är ju alltså... det är sången från Accidents, Danne Wall, hans nya band. Han har ju flyttat till Österrike och startat ett band som låter exakt likadant, fast de sjunger på österrikiska.
Va?
Fett som fan. Anstalt. Får man kolla upp.
Men det är ett svenskt namn.
Ja, men då fan, du vet, det har ju...
Det är inte så petigt.
Japanerna och alla kör ju med svenska band om det är oss inne. Så man ska fortsätta på spåret med gamla kvarlever från New York, så har ju Beyond släppt en ny live-LP. Och någon uppföljning med en dokumentär på Noisy. Eller en intervju, rättare sagt. Och det är lite intressant hur den här trenden att med hjälp av Vice dammar av så här lite halv torra akter. Alltså,
och skapar innehåll.
Ja, men, eller torra akter. Beyond var den, LP:n är ju svinbra, men det känns som att de hypas större än vad de har varit. Liksom, att, det var likadant som The Burn gjorde reunion, att helt plötsligt så framställs de här banden som typ de största någonsin liksom.
Burn-gigget hade väl varit?
I söndags. Ja. Nej, eller? Imorgon kanske? Nej, i söndags kanske.
Ja, jag tror att det har varit.
Ja, ja.
Noll rapporter. Så det var
i London menar ni, eller hur?
Ja, precis. Ja. Men det är ju fett.
Det var The 100 som den där...
Ja, men precis.
Ja, The 100 presenterade.
Vadå, klädmärket?
Ja, precis. Men den där ägare på The 100, han är typ straight edge. Han kommer från hardcore-scenen.
Ja, precis, för de har gjort en strength-match. Mm. Och nu snackar om No Warning så är de är ju typ... Ja, det är ju något jävla samarbete med Stussy också. Så det känns som att streetwear-modet börjar så här, claima varsitt hype-band och jobba med.
Och Suicide Attendant som nu det är typ ett klädesmärke också. Ja, det är helt sjukt den där.
Sen annat fett band som jag såg, Dead Shall Rise. Och det här är alltså typ den bästa line-upen av Integrity minus Dwid. Och det är alltså Melnick-brorsorna och Blaze Tisco och han, den nya intäktsnubben Rob Orr. Som har
han är med där också?
Ja.
Det var ju lite otippat.
Ja, det var också lite fish out of water. Har släppt en två låtars. Jag vet inte fan om det är ett riktigt släpp eller om det var bara en teaser, men det låter jävligt fett. Man fattar ju lite vad man får.
Metal, hardcore.
Ja, men typisk Melnick sound, jävligt fett. Undrar vad som sjunger dock, för det var lite annorlunda approach på sången. Men det är ju...
Scott Vogel.
Ja, exakt. Men det är ju legio att ha lite så halvskram sång nu för tiden. Sen nya svenska grejer. Overdose slår vi upp här i Facebook-feeden. Det var ju jävligt fett.
Mm.
Har hört om?
Lite grann. Ja, det låter väldigt bra.
Ja, det låter lite osvenskt tycker jag. Men det var jävligt nice.
Men jag såg att Linus spelar med.
Okej.
Okay. Från som...
Från...
Möre.
Ja.
Ja. Okay. Men spelar han trummor eller? Du, vi har ingen koll. Ja. Bor han kvar i Örebro?
Tydligen inte.
Aha, aha.
Nej, jag vet inte.
För att det är inte folk från Jönköping.
Det här är från Malmö.
Malmö, aha.
Mm. Inte 100 per, men där får ju folk som vet höra av sig.
Jag vet inte om de vet, men det finns redan ett band som heter Overdose.
Kan jag tänka.
Ja, men det är svårt nu. Det har alla bandnamn redan tagit. Men, ja.
Ja, och sen ett annat band som säkert inte är ensam om sitt namn är The Hammer, som har släppt nytt i dagarna. Har inte hunnit lyssna än, är någon som har hört?
Nej,
tyvärr inte än.
Jag skulle kunna säga att, eller jag tror att det kommer låta ungefär som det lät sist.
Tänkte jag, ska jag recensera utan att ha hört det? Det kommer vara bra, och det kommer vara mangel, och det kommer låta ungefär som förut.
Sen, vad fan har vi mer då? Ja, Triple B har annonserat första fullängden med Free at Last. Från Springfield. Och då är det inte det Springfield där Simpsons bor, utan Springfield, Missouri. Jävligt stabil. Modern youth crew.
Bor inte Simpsons på Evergreen Terrace?
Exakt, cirkeln är sluten. Sen såg jag också någon kul grej som jag bara läste en rubrik. Att Rage Against the Machine ber om ursäkt för att ha inspirerat Limp Bizkit.
Ja. Får jag ha en input här?
Ja.
Jag har berättat Sammy, det är inte så många, jag visste inte det heller, men Sam Siegler har tydligen spelade in en platta med Limp Bizkit.
Det är ju fan inte bra.
Och sen han berättade att Fred kom till honom och gav honom en kram och sa, broder, nu du är med i band. Och sen han sa, okej då, men två dagar sedan han fick ett spark redan. Så han fick inte spela live med Limp Bizkit, men han spelade in en platta.
Åh, oh, jävlar.
Och han ska också spela släppa en bok.
Ja, ah, fan fett.
Som heter Från Bizkit till Bizkit. Ja.
Var inte Gorilla Bizkit någon typ av knark?
Ja, det var från början. Ja. Mm.
Och Limp Bizkit vet vi alla vad det är.
Var inte Limp Bizkits DJ? Är inte det han från Illa Coca Nostra?
Jo, lite av.
Ja.
Ja, det stämmer.
Känns
ja,
ju...
Ja. Är det här? Ja, det är det. Ja,
fan, ja. Robin skulle vara med där. Ja. Han har säkert stenkoll på det. Sen är ju remixen av Integrity's mästerverk Humanity's the Devil är ju satt till 30 oktober. Också ett Halloween-släpp alltså.
Brukar inte Misfits göra något på Halloween?
Säkert.
Nej, det är Integrity jag tänkte på. Sorry, glömde.
Det kommer släppas någon form av kommentatorsspår av, jag gissar, Dwid och Aaron. Och den här är då remixad av Jewel Grind som vi har snackat om tidigare. Han var väl från Toxic Holocaust, va? Ja, kommer ju bli, såklart bli jävligt fett. Om vi ska hålla oss kvar i Cleveland så tråkiga nyheter. Jim Konya från spelat med Nine Shocks bland annat och även med Apartment 213 som har avlidit här i veckan. Och Apartment 213 kanske man säger, är ju de var ju liksom, vad ska man säga, frontarna av Cleveland Power Violence. Fast ganska bra för att vara Power Violence, lite så här mindre kaos skrik i sång. Såg även Integrity hade ju lagt upp någon så här, ja men typ obituary för den här killen då, och pratar om hur han hade gästsjungit på den här låten ATM Assault. Han har gästsjungit genom en dammsugarslang och fått till det här riktigt skitiga soundet. Och den låten finns ju, den är ju släppt på Integrity's kanske mest otippade split med The Kids of Whitney High. Och det är ju ja, vad ska man säga, LA's motsvarighet till en annan del av Köping.
Va?
Jävligt en udda split, men såklart jävligt fet. Ja, har vi något mer gött? Ja, fan, Yuppieside har ju annonserat ny LP, Heavy Lies the Head. Ett, i alla fall ett personligt favoband också från, ja, som många av mina favoband från New York, med bland annat Steve Karp som spelar i första uppsättningen av 100 Demons, som även gör deras grafiska grejer. Mycket coolt. Ja, ska vi frångå ordningen och snacka lite feedback? Vi hade ju en tävling förra avsnittet.
Just det.
Stort tack till Monument som supportade med, ja, supportar Hardcore Sverige sen gammalt, men nu även till våran tävling då, där det lottades ut en Dead Price Test Press.
I din lilla, vad heter det, Six Degrees of Separation tävling.
Ja, precis. Har du det rätta svaret, eller första hittade svaret framför dig, David?
Ja, jag har glömt bort mitt Facebook-lösenord, men jag försöker göra det i telefonen här. Då har vi Gabriel Tell. Det var Köttgrottorna och
Blacklisted.
Ja, Blacklisted.
Ja, stort grattis Gabriel, en trogen lyssnare, väl värdig.
Då ska vi se, han har ju till och med gjort två lösningar, ser jag här.
Let's hear it.
Köttgrottorna splittade en maxi-CD med karaktär 77 på bolaget Birdnest.
Steg 1.
Från detta bolag hittar man sig vidare till bandet Rövsvett.
Som har en fanclub i Brasilien, eller hur är ni?
Det visste inte jag. Jag kände inte igen dem innan förra året på Motala. Så.
För jag kommer ihåg när vi snackade om det så kommenterade jag bara, jag vet inte en jävel i Brasilien som har hört talas om
Rövsvett. Ja, precis. Ja.
Kan vara en skröna.
De har i alla fall släppt flera CD-skivor på bolaget Six Weeks. På samma bolag släpptes skivan Waste Them All med Municipal Waste.
Det var steg 4.
Japp. Via trummisen i bandet Dave Witt kreddas med sitt medverkande på trummor på Twilights låt Below Lights. En skiva som släpptes på Century Records.
Fan, det är långsökt nu, men det är inom tävlingens regler här.
På Century Media finns det symfoniska rockbandet Winds of Plagues skiva Resistance. Medverkar på skivans nionde låt är Jay Pepito, ex-gitarrist i Blacklisted.
Bra jobbat.
Ja. Ja. Jag skulle vilja veta hur lång tid det tog och lura ut det här, för det var fan invecklat alltså.
Ska vi ta den andra direkt? Köttgrottorna än en gång släppte på Birdnest. Samma bolag hade en norrländsk dotterbolag, Desperate Fight. Var det?
Nej.
Jo, för fan.
Är det ett dotterbolag till Birdnest?
Det blev det. Ampersand, Desperate Fight, ja, och Kamel togs över. Eller köpt, eller typ Sam. Det var under Birdnest paraplyt.
Desperate Fight drevs av Dennis Lyxén. Sångaren Dennis är även med i bandet AC4. Bandet AC4 släppte albumet Burn the World på skivbolaget Deathwish. Sista kan man räkna själv.
Ja, att allt med Blacklisted är på Deathwish.
Sen hade vi fått in en tillösning lite för sent tyvärr. För att vinna, men...
Ja. Perre Snacks. Steg 1. Köttgrottarna. I Köttgrottarna spelade Gud Lars. Lars spelade även i KCMB med Johan Johansson. Johansson gjorde 2004 en låt med bland annat Nicke Andersson. Nicke som lirade i Entombed. Sångaren i Entombed, LG, gästade på Converge på covern av Wolverine Blues när Converge lirade i Stockholm. Converge sångare Jacob Bannon driver och startade Deathwish där Blacklisted låg.
Det var också en bra lösning. Ja. Det var ju mer personbaserad än skivbolagsbaserad.
Svårt. Sen har vi lite framtvingad feedback. Vi gick ju ut och bad folk att nominera oss till Svenska poddradiopriset. Vi hade ju någon litet stroke av hybris där. Men nu är vi i alla fall nominerade i kategorin kultur och underhållning. Lite intressant är att av de andra som är nominerade sig nästan alla Sveriges Radio produktioner eller någon så här kvällstidningsjux. Och att det var väldigt få eller mer så här DIY-poddar.
Inte för att ta ner oss på jorden, men är inte det bara vad någon har mejlat in?
Jo, absolut. Men det borde ju ändå finnas fler DIY-poddar som kan be sina kompisar att nominera dem. Det är kul att få lite cred någonstans ifrån, trots allt. Kan även nu när vi är uppe på de höga hästarna säga att vi enligt iTunes är den 87:e största musikpodden i Sverige på iTunes. Så vi är nästan hemma alltså.
Absolut.
Sen fick vi lite kul från Mark när han la upp bilder på sig i unga dagar med kläder från 24 Clothing som var Hans klädesmärke. Det här hade jag glömt bort alternativt förträngt. Det var ju...
Är någon så här att 24, det är S? Nej, vänta.
Jag vet inte.
Never mind.
Men jag blev så peppad när ni pratade om Legion för att jag kände igen gitarrist. Det var väldigt obskur band den där, för de var väldigt tydliga med sina grejer och försvunnit väldigt, ja.
Jag fick ju reda på dem när vi rekade lite inför avsnittet, men det var ju jävligt, jävligt bra.
Och sjukt baggy jeans på bilden där alltså.
Ja, det är 90-talet i ett nötskal. Hade du några 24 clothing grejer eller?
Nej, det hade inte jag.
I blood då?
Nej, inte den där heller.
Men du känner till märken?
Ja, ja.
I blood var ju the shit. Bland med mina polare där ett tag. Kommer ihåg när man var på, fanns ju någon typ av, jag vet fan, butik på Andra Lång som hade i blad prylar, köpte någon så här typ fin skjorta i kam och så väldigt Fidel Castro-skt.
Vi fick så mycket grejer från Good Life, för vi hade en väldigt bra distro där.
Ja.
Det var en massa windbreakers och hoodies och allting med straight edge och go vegetarian och allt sånt saker. Men den där E-Blood och 24, inte. Cabot 315 också, det var vanligt att vi kunde få.
Ja, det var jersey då. Så jag fann inte vad som var i...
Jag vet en bit så hade den där guld jersey.
Och Cabot är ju tillbaka, de gör ju grejer nu, säger jag. Pumpat ut mycket.
Får inte de en bok?
Vet inte.
Nej, det kanske är något jag har fått för mig.
Mark skickade även en länk till Bring Me The Horizon Linkin Park mashup. Tyvärr kunde jag inte riktigt förstå det fantastiska i den mashupen eftersom jag inte kände igen varken Linkin-låten eller Bring Me The Horizon. Men de som vet och förstår kan ju kolla in det. Sen fick vi lite liten honör från Peter Bergman som gillade att vi snackade om Bloodlet. Han la upp en länk från deras reunion-gig från 2014 som finns under våran Facebook.
Så fick vi någon The Physics of Mosh Pits.
Ja, just det. Jag
har tyvärr haft så sinnessjukt mycket att göra den här veckan så inte riktigt hunnit sätta mig in i det där.
Ja, både du och jag, David, har ju varit upp till nacken ansatt av arbete. Vi roddar ju med här skateparks invigning och tillhörande tävling. Och det är inte bara alltså. Mycket som ska styras. Och det har ju tyvärr gjort att våran förberedelse inför dagens avsnitt har varit, fått stå lite tillbaka.
Så kan det vara ibland.
Även en kul grej som dök upp på Facebook var ju en jämförelse mellan Anticimex och ABBA.
Ja, det var kul.
Saxat från ett gammalt fanzin som jag tyckte var skrev. Ja, men det kanske var det. Vi kickar väl igång på dagens tema, brasiliansk hardcore.
Vinny Dubranco, uttalade det?
Ja, det var helt rätt. Tjup.
Kul att du kunde komma.
Tack som fan, kul att komma hit.
Det här har vi längtat efter.
Ja, jag med, fy fan. Jag har varit peppad sedan första avsnitt på det här podcast. Det är jävligt fett.
Ja, det var många som hörde av sig efter första snacket vi hade. Och så bara, ni måste styra upp.
Ja, men visst, man pratar om runkande grejer. Alla vill höra lite mer.
Och den här gången så ska vi köra den oklippta versionen utan lyssnande barn här.
Mm.
Är det bra?
Ja, det är bra. Det är fett. Ännu bättre med någon från era sen. Så.
Ja, det är en jävla toppen helg. Alltså. Det är tillbaka till 90-talet. Nu har fan ett år spelar ikväll och sen är det stor skateboardtävling i Örebro. Känns som man är ung på nytt. Nej, vad fan. Vi kickar väl igång direkt på intervjun. Hur kom du in på det här med punk?
Det var typ, jag var väldigt ung och vad jag kommer ihåg, det började på, min morbror hade massa med vinyl och den där två som jag fick mest fast i, det var den där Black Sabbath Sabotage och sen det var en compilation typ som heter, det var punk rock namn på det. Och då fanns typ Sex Pistols, Ramones, Ultravox, The Gem och så vidare. Och då blev typ punkare och metal på en gång.
Hur gammal var du då?
Ja, 4 år gammal. Jag kommer ihåg. Det var typ 4. För att om jag går längst bak i tid, det är min första minne som jag har. Det var den där 2 plattor. Det var väldigt starkt i mitt liv, den där.
Ja, jag kommer ihåg att jag fick ju Twisted Sister, Stay Hungry på min 5-årsdag tillsammans med en boombox.
Ja, man glömmer aldrig sådana så saker. Ja,
fucked for life.
Ja.
Mm. Och sen 4 års ålder har du konstant lyssnat på det.
Ja, visst. Och sen, visst man är barn, man gillar massor med dåliga saker också samtidigt. Men det var fett att jag hade den där bakom mig, mina morbröder som... diggat bra musik hela tiden och min mamma var lite hippie också, men hon hade en metalperiod så det var konstant typ Judas Priest och Iron Maiden och grejer så också, mycket punk rock så. Ja. Och sen de hade, det var i 84, då hade en program på tv som var väldigt sent på kväll, typ för ett barn, det var väldigt sent att vänta till klockan typ 2 på natten och sånt. Och då brukade typ de släppa in några punkband och spela live. Och det var typ högpunkt för mig, jag brukade typ vara vaken och titta på det. Det var fantastiskt. Då som jag hade första kontakt med sådana band typ som Cholera, Innocent. Vi ska prata som pratar i riktigt i portugisiska. Cholera, Innocentes och Ratos de Porão. Det var... Ja, det var flera andra, men de tre, det var i störst.
Det var något brasiliansk musikprogram, eller?
Ja, typ någon...
Som var inriktad
typ,
på punk.
Ja, typ någon vanlig talkshow som var typ huller och buller. Typ folk som kom med anekdoter och... Ja, andra artister och lite komiker och så vidare. Och till slut, de brukar ha typ... För att avsluta program, de liveband som brukar spela. Jag tror de punkband, de tog ingen pengar, så det var bra för dem att bara sätta dem i programmet och så vidare.
Det är som lite tidiga Saturday Night Live. Hade man också... Mm.
Ja, men väldigt trash. Väldigt, okay. Väldigt dåligt, men bra på något sätt. Så dåligt så det var bra. Och det finns mer om tv också. Och sen det var... Ett par år sedan, jag kan tänka mig, det var typ 87-88 ungefär. Då hade de en annan program som de brukar ha typ en hel program med ett band. Så de körde lite intervju och de spelade live. Och då började jag ha min, jag hade typ den där tape recorder, kassett recorder. Jag brukade spela in direkt från tv. Så jag hade typ Koller och Ratsipura och Lobotomia och Innocentis, Garotos Podres, alla sådana band typ. Direkt, spela in direkt från tv. Det var fantastiskt. Jag kommer ihåg en... Det finns säkert på YouTube grejer som man kan digga och hitta. Det var också fett.
Punkgrejen i Brasilien på den här tiden då? För jag kan tänka mig att runt där 87 så tror jag inte att det direkt var på tapeten här i Sverige.
Nej, och man kan också tänka på att 87-88, det var redan typ nästan slut på punkscen. För att... Då började jag typ Ratsdeporan och började spela lite crossover för att Gordo som är sångare blev kompis med Max från Sepultura. Och de har varit väldigt bra kompisar. De har hängt väldigt mycket och samtidigt som Sepultura började bli väldigt stort. Så då det blev en crossover-vågen som kommer och tog över den där. Så det var väldigt blandat då. Och då blev det riktigt så, men innan det så jag kommer ihåg att jag brukar se om punk på tv, på nyheter så var mycket våld och så vidare. Det var en faktor också att det dog ut efteråt för det var mycket, mycket våld. Så jag har upplevt själv att börja gå på spelningar så att efter 88, från 88, så det var mer typ crossover och thrash. Men det var också hardcore punkband som spelat samtidigt tillsammans.
Om vi ska bara backa lite till liksom, alltså födelsen av punk i Brasilien. För om man kollar på de banden typ Coolera och Ratos Separado, de har släppt grejer. Alltså de första grejerna kom tidigt 80-tal. Vilket var första bandet och när blev det liksom en scen?
Jag tror att en scen, det var från 81 kan man säga, då det var en riktigt scen. Då det var flera band och de hade redan typ samlingsskivor och då skivbolaget och spelningar. Så det var, om man tänker på, Kollera började i 79, så det var typ simultaneously med andra länder faktiskt. Så det var väldigt, en väldigt bra timing faktiskt i Brasilien. Det var väldigt tidigt.
Ja, för såg... eller jag kollade lite på lite dokumentärer om brasiliansk punk och så här. Och det verkar som att det var många av de här banden som spelade ganska länge innan de kunde släppa någonting. Och det var liksom en ekonomisk fråga. Och det var mycket så här fyrvägssplittar och compilations i början innan banden kunde göra...
Jo, det stämmer, det stämmer. Ja. Liksom. Mm.
Men Coolera, de var första bandet.
Coolera. Ja, det var inte... Det var de som fick mest. Det var typ ett band till från Brasilien, kallade Restos de Nada. Nej, från Rio kanske de var. Ja, men det, man kan säga typ Olho Seco och Coolera som de första. Och det var Redson som är samma sångare i Coolera. Han spelar också med Olho Seco, så han är den viktigaste person i brasiliansk scenen som har startat allting, som tog den där fanzinkultur till Brasilien också. Han gjorde allting själv. Han var typ framåt i tiden, kan man säga. Vad är frågan? Jag tappade tråden redan.
Nej, jag bara kolla så vi backar bandet. För då börjar vi snacka om... Jag vill referera till band som du lyssnar på innan vi har liksom...
Mm.
Ja, men sagt vilka band som fanns och så. Ja, hur var det för dig då? Liksom, efter den grejen som riktigt ung?
Ja, jag kommer ihåg att jag försökte vara kompis med äldre folk som var typ punkare då. Och på den tiden, det var farliga folk. De punkare, de var riktigt från ghetto. De var kriminella och junkies och...
Så var det väl i USA på den tiden
också? Ja. Och det var mycket blandat med skateboardkultur också. Och på den sättet var nice. Och de typ... De tog mig som deras maskott på något sätt. Och jag fick möjligheter att...
lyssna. Som den unga liksom.
Ja, precis. Jag har varit lille vuxen hela livet. Och har börjat väldigt tid med allt. Nästan. Men spelningar... Som jag sagt, har inte gått på någon spelning innan 88 kan man tänka mig. Och då första riktigt punkspelning som jag sagt, det var på typ en skateboardtävling. Det var väldigt fett. Det var någon Lincoln Way där han var typ jätteung.
Den namnet har man inte varit på.
Jag såg han göra 900 i någon värttävling i... fan heter det där? Roskilde.
För länge sedan?
Ja, det var till 2000-tal. Han var ju tvåa i världen att göra det.
Han flyger högt. Den
fjärde 900 som han gjort.
Jag såg en 7-åring göra 900 på Instagram i förrgår.
Ja, det är sjukt nu. Jag ska inte prata mycket om skate.
Det märks ju att Brasilien har ju... en jävligt stark skateboardscen också. Som både nu och då.
Mm.
Vart var vi? Vi var på 88 första gigget.
Ja, sen det var på... Och sen började jag gå mycket på spelningar som var blandat med punk och thrashband. Och det var... Då det hade...
Och du var fortfarande jätteung då?
Ja. Kan man tänka 89, hur gammal var 12. Då började jag gå på spelningar och...
Ingen åldersgräns då?
Typ i Brasilien det finns inte förstås. Jag kunde typ köpa stark sprit med 12 år gammal och det var ingen som frågade efter legitimation eller någonting, så det var...
Och vart bodde du speciellt
då? 8 mil utanför São Paulo. Det hette Jacareí, São José dos Campos. Det är typ som förort till São Paulo.
Okay. Och São Paulo, var det punkmeckat?
Ja, definitivt. Och det är fortfarande som... allting händer först i São Paulo och sen sprider sig resten av Brasilien.
Vad hände sen då? Vi snackar om att du har varit i Sverige över 10 år.
Ja.
När lämnar du Brasilien då?
Första gången, det var inte till Sverige. Jag har bott i England.
Okej.
Okay. Ja, det var 2000. Skulle ha bott där längre. Det var väldigt fett då. Men jag... Det var en flickvän i Brasilien som det var typ unfinished business. Så flyttade jag tillbaka och ångrade mig efter 2 veckor. Det var en fel val. Då var det den 2001. Då tog 2 år till i Brasilien som jag väntade. Men jag pallade inte där. Jag hade aldrig känt mig riktigt hemma då. Och då internet var den lite stor. Och jag hade väldigt bra nätverk överallt i världen. På grund av hardcore-scen och musik och... Och då hänt också att jag träffade en tjej här från Sverige. Då hamnade jag här. Så kom första gången 2003 och från 2004 har jag bott här permanent. Ett sväng i Umeå också. Men det var väldigt segt då. Det var mycket, inte som jag inte gillar krust, men jag skulle vilja se andra saker också, men det var mycket krust.
Okej, okay, du missar själva Refuse.
Ja, precis. Det var fett att jag kunde gå på och se typ gamla graffiti och sånt som har hänt då, och känna lite folk. Men det var lite segt, då flyttade jag till Göteborg. Men då, Göteborg var fett, men Örebro var ganska bra då. Vi hade ganska bra till och med ett par år sedan. Det har varit mycket, nu så lite dött sen.
Men du kände till svensk hardcore när du bodde i Brasilien?
Ja. Ja, ja. Det här är definitivt den största anledningen jag hamnade hit.
Okay, ja.
Ja. Vi hade allting som de släppte här. Vi hade samtidigt på distros och som Paul vi hade. Nu det är inte längre en musikgallerian, men nu det är massa med typ fashion och skateboardbutik som har tagit över. Men för många år hade vi en hel gallerian, typ 3 våning i São Paulo, som det var bara skivbutiker och merch och så vidare. Och då hade vi allting. Hela tiden, det har varit ganska bra. Kan inte klaga.
Men var det ganska direkt? Var det stort som det var stort
var
direkt, här?
Det var eller? Mycket folk som brukar typ resa till andra länder och komma tillbaka med massa med grejer. Och säljer svart på... Ja, också. Och sen på 90-talet också, i slutet av 90-talet, det var mycket distros på hardcore-spelning också. Så vi hade allting. Desperate Fight, Good Life och name it, alla hardcore och punk skivbolaget. Vi hade allting där. Typ sådana saker som det är väldigt... inte så ofta man hittar typ den där Refusal of Randy och sådana splitter. Så då hade vi allting samtidigt. Okay. Alltså. Mm.
Men hur stor var hardcore-scenen? Jag tänker, man har sett gamla klipp på punkspelningar, så har det varit jävligt mycket folk.
Mm.
Och även på, liksom, på riktiga renodlade hardcore-gigs. Men det finns också lite mer folk att ta.
Ja, visst. Det, allting där är större därför att det är en väldigt stort land och så mycket folk. Men efter punk, riktigt punk, dug ut lite grann i slutet av 80-talet. Då metal och crossover dug över. Och då det var en väldigt blyg hardcore-scen då på 90-talet. Det var inte så många. Och då kunde jag se att det var... Ja, den viktigaste som jag kan tänka som en grund för allting, det var den där, det var de Hare Krishna och straight edge folk som de jobbat tillsammans, och de hade en typ någon slags festival som heter Verdurades, typ som Salad Days.
Okay.
För att de, det var bara vegansk mat och drogfritt och det har börjat på 90-talet väldigt lite, med kanske från 40 besökare, och 5 år sedan det var 1000 pers.
Okay,
så det var roligt och fett att se den där utvecklingen också, hur stort det blev. Och...
Men det kändes ju också som den skatepunk-grejen var jävligt stor.
Oh ja, och det är fortfarande stor.
Men det måste ju varit början på 90 också, typ 94?
Ja, det 96. Var... Ja, fan, det var på... Man kan räkna, det var... Samtidigt som händer i Brasilien också. Det har varit så där hela tiden. Samma utveckling. Och skatepunk är fortfarande väldigt stort i Brasilien. Man ser att någon funerar ibland till exempel. De går och åker dit och spelar för väldigt mycket folk.
Ja, var skatepunken integrerad med skateboardscenen då? För det känns som att i Sverige så är det ju... ganska klippt. Mm.
Vi har aldrig kallat det för skatepunk. Den där är lite svensk fenomen. Ja. Faktiskt, för att i USA man kallar det för punkrock. Bara för att skatepunk är så här, typ JFA, Agent Orange, det är skatepunk.
Ja.
Det kallar vi för melodic hardcore. Som det faktiskt inte riktigt hardcore, men...
Ja.
Och det var inte samma scenen som typ straight edge och sånt. Det var, folk hade mycket fördom.
Asså?
Ja,
var det uppdelat alltså?
Ja, det var lite uppdelat. Därför vi har börjat på vårt band, för att vi var i hardcore-scenen, men vi älskade skatepunk, så vi ville provocera lite. Så nu startade vi en skatepunk-band med, ja, i hardcore-scenen och sånt. Och det blev faktiskt bra, för folk började typ öppna.
White
Widow, snacka om. Den där var innan. Ja, det var en som ett ord på portugis, prejiao, säger man. Prejiao. Jag har skickat länk åt dig.
Var det ditt första band eller?
Nej, inte första band, men första band som jag succeeded. Ja. Kan man, ja.
Men vi kan väl klippa in den här.
Vi vill typ, vi sa, men folk pratar skit om skatepunk, att det är inte politiskt, så vi ska vara den brasiliansk propaganda, för att alla var typ vegetarianer och drugfria, så vi ville typ göra en version av propaganda i Brasilien. Ja.
Och vad gjorde du i det här bandet?
Jag har spelat bas och sjöng.
Vad heter låten? Here I Am.
Here I Am.
Du måste ta uttalet på bandnamnet.
Fridiao.
Fridiao, bra. Den håller på att läsa portugisiska.
Men det gick ganska bra för er.
Ja, jag tror det var säkert det fanns andra band som försökte att göra den där typen av musik. Men de har inte gjort den där. Och vi lyssnar mycket på skatepunk. Så Adhesive och Randy och sådana svenska band plus allt det amerikanska sånt var den största influensen.
Lite obskyra svenska.
Ja.
Släppte du några plattor?
Ja, vi släppte en EP och sen vi skulle släppa en Farway Split med den där från Canada, Belvedere. Och vad hette den där andra? Reset, som var folk från... Vad hette den där pop-punk-band från Kanada som blev jättestort?
Sam 41?
Nej. Din syra gillade dem jättemycket när hon var lite...
Vad det var de jag trodde det var.
Är det nytt eller gammalt?
Gammalt, men det var mycket på MTV. Ändå. Reset, det var folk från det där band som blev väldigt stort. Och Flatcat från Belgium. Var Belgien som är den största punk-rock-band där. Men då började vi inte... har inte bra relation med varandra längre och sånt. De har släppt den där med mina låtar och mina texter och allting, men med en annan person som bara tog över. Och de typ registrerat bandnamn, loggan och alla låtar i deras namn, som de tog allting som jag har gjort och tog. De har till och med kört en reunion typ 3 år sedan, så jag såg på YouTube och blev så jävla förbannad när folk typ körde mina texter och mina låtar och...
Sjukt. Ja. Och då blir det inga stimpengar för den där spelningen.
Nej.
Ska jag bryta in innan någon behöver kommentera på Facebook? Simple Plan heter det bandet.
Yes, det stämmer det.
Var ni ute och turnerade och sånt också eller?
Ja, bara i Brasilien, tyvärr.
Det är ju stort. Vi har... hela Europa.
Ja, men det var väldigt... Bara att vi kunde spela med typ andra amerikanska band och så vidare. Det var redan väldigt... Så vi spelade ett par spelningar med Legwagon. Så du har redan berättat. Det var lite konstigt upplevelse. Och vi spelade med Better Than A Thousand. Vi spelade med Good Clean Fun. Så det var också fett, för att vi var ett skatepunkband. Men vi var i hardcore scen. Så vi kunde blanda. Det var väldigt bra för oss. Och vi kunde skjuta på alla hål. Så.
Om du skulle nämna några band som folk borde känna till och kolla upp, och tipsa om några skivor och så här, då tänker jag liksom från de mest klassiska, liksom tidiga brasilianska punk.
Okej, Cólera Pela Paz en Todo Mundo, det är den brasiliansk största klassisk punk. Det är en fantastisk platta, det är min favorit. Det är min favoritplatta. Det går gråten nästan när man pratar om den där. Det är väldigt, betyder väldigt mycket för mig, den där.
Och hur skulle du beskriva om du jämför med några andra band?
De har... Kåler har aldrig haft den där junkie-attityd. De har aldrig varit macho. De har typ... De har... Texterna, de var så jäkla bra. Och han...
Det är på portugisiska?
Ja, det är på portugisiska. Ja, de var superpolitiska, men de kunde nå folk typ direkt i hjärtat, kan man säga. Det var väldigt speciellt. Det är svårt att beskriva, men och också för att de var supertajta när de spelade live. Och jag är en sucker för melodies, och de var väldigt melodiska och snabbare. Det var typ därför också jag gillar skatepunk, för att efteråt jag lyssnade på Bad Religion och sånt, så fan, men det har jag hört innan. Kolla, det här redan gjort den där länge sen typ.
Jag checkar upp lite blandade låtar. Det känns som att det äldre materialet var lite mer Discharge, fast kanske med melodiös eller sånt. Ja. Men sen fick jag väldigt mycket Clash-vibbar. Kanske inte så mycket från musiken, men mer som Redson, sångare, som hans persona. Det känns verkligen som att det är Brasiliens ljusframmer. Mm.
Ja, och grejer så där. Han har varit typ drug free från typ hela livet. Och han har varit vegetarian. Och han har varit typ bro gay som på 80-talet så det var super macho och super homofobisk typ kultur inom punk. Och han pratade typ om miljö också, typ på början av 80-talet. Folk som folk till och med inte fattat grejer då. Så ha, och väldigt synd för att han har varit typ en nyttig kille och hade en sunt liv och dog väldigt tidigt. Och alla andra som var typ mer destruktiva och sånt, de är fortfarande där.
Vet du varför han dog?
Det var typ en internal bleeding, om man säger det på svenska. Det var en magsår och han mådde dåligt och gick på till sjukhuset. Det var för sent redan. Och det finns också folk som pratar mycket, men då på 80-talet, det var folk som försökte typ förnedra honom och kalla honom för bög. För att då var det någonting att säga att förnedra. Men han var typ någon slags Morrissey, för att jag tror han har varit typ asexual.
Okay.
För att han aldrig haft någon offentlig typ flickvän eller pojkvän eller något. Han var en väldigt ensam varg på något sätt också. En intressant person.
Men var han känd i punkkretsar eller var han allmänt känd?
Ja, han var mest inom punk sen. Men till slut, han var typ som en poet i Brasilien. Då kan man kan tänka på typ 2000-talet. Då började folk i stora typ artister som började typ referera honom som influencer. Ja, men om det var inte Red som vi skulle aldrig spela musik nu. Och hur viktigt han har varit för alla. Och han räddat mitt liv också, så det...
Ja, vi får ju kan vara svårt att komma ihåg titlar, så vi får ju lägga upp lite bilder och länka på så här.
Ja, precis. Jag kan nämna den två plattor som den där Kolera pela passen todo mundo och sen Ratos de Porão Brasil. För att den där är min favorit crossover plattan. Det är väldigt bra den där. Det är ruskigt bra platta.
Och de var också från São Paulo.
Ja.
Men ska vi rocka vidare till den 90-talsscenen då? Nämnde lite att Krishna var och tavlade på hardcore-scenen även i Brasilien.
Mm.
Fanns det några inhemska Krishna-band eller var det liksom One Night at Shelter som folk peppade?
Fan, jag tror inte det har inte varit... Jag vet, det var några projekt då. Kristna folk som försökte att spela punk, men de kunde inte riktigt göra det.
Okay.
Men de arrangerade den där Verduradas. Det var typ en samarbete mellan den straight edge, vegan straight edge scenen och Hare Krishna. För att den där lokal, det var Hare Krishna som ägde lokal. Ja, och de som lagat mat också till allihopa.
Samma som i New York och i Umeå.
Ja, exakt.
Bjuder på lunch.
Ja.
Men vad är det för religion? Är det katolicism?
Allt blandat. Det katolicism, jag tror kanske det är fortfarande den största. Men vi har den där sjuka frikyrkor också som de kör exorcism. Och de gör att folk tror att om de betalar 10% av deras lån varje månad, de kommer bli rika. Och det är väldigt sjukt den där. Den där är väldigt stort, den där typ av frikyrka. Men då har vi typ afrikansk religion som är typ voodoo-grejer. Som är väldigt fett tycker jag. Typ black magic och grejer som finns där. Och finns mycket japanska grejer. Okay. För att vi har den största japansk koloni i världen där också i Brasilien. Det är inte så många som vet den där. Och då finns Hare Krishna, finns den blandning folk. De är väldigt öppna för olika religion och filosofier och så vidare. Okay. Så det finns överallt det.
Mm. Fanns några band som hade när alltså som var det okulta voodoo?
Nej, men black metal-scenen i Brasil har alltid varit stor. Men tyvärr, jag tror det skulle vara mer, om man säger den där typ legit. Om de skulle istället för att ta allting som kommer från Europa, de skulle köra deras egen version med typ afrikansk black magic, black metal. Det skulle bli mer originalt på något sätt. Men jag vet att de gillar den där kulturen också, men det är allting en kopia som kommer från Europa eller från Amerika tyvärr.
Ja, jag blir lite nyfiken på brasiliansk black metal.
Mm. Jag vet inte vad som händer just nu då. Men det var väldigt underground då.
Det känns jävla soligt. Ja. Och det clashas.
Jag har massor med historia om black metal att berätta. Men vi kan ta det någon annan gång.
Vad var det för andra grejer som var... som var hypat i hardcore-scenen då? Jag tänker för de banden som vi har lyssnat mest på, det är ju liksom de här, ska man, ja men de vegan straight edge banden som Point and Return och Children och Gaia och...
Jag har varit hela tiden, hela livet varit väldigt kritisk mot hardcore-scenen. Och
generellt
har alltid, det är någonting som jag har, jag är kritisk och jag vill hela tiden ifrågasätta allting, och det var mycket hyckleri i Brasilien med. Jag vet inte hur det har varit annars, för det har inte varit, men då på 90-talet som det, politiker var större än musik.
Okay,
så ja. Den där det var jag gillar den där jättemycket. Jag är fortfarande så där. Jag lyssnar inte bara på punk och hardcore band. Men vad jag gillar om hardcore-scenen är den där möjligheten att man kan ruta sig in i olika politiska grejer och så vidare.
Ja, för de banden, de som... Vegansfrihetsband, de är ju väldigt militanta liksom. Så här, hope your death feeds my fire.
Ja,
och det är mycket så här,
fullt av mördare. Liksom. Men nu alla kommer bli besvikna. För jag kommer ihåg när... ska inte hänga folk, säga vem är vem och sånt, men allting som Point of No Return de säger, det var inte annorlunda som kanske i USA. Folk som har band, de är lite mer påläst, de skriver texter och så vidare, men det betyder inte att de är aktivister. För den där folk, de har aldrig gjort något mer än bara skriva deras text och köra deras spelningar. Så ibland man har en bild för att man, de är super militanta och politiska. Det är bara skitsnack. Så.
Ja, blir man alltid lite besviken.
Så ni får bränna er en Point of No Return platta nu. Och andra grejer var så att på 90-talet, de som styrde hardcore-scenen, de var folk typ riktigt brett. Folk som hade massa med pengar och folk som var typ barn till politiker och så vidare. Så för dem, det var väldigt lätt att vara punk och preacha grejer för att försörja. Typ. De kunde vara den värsta aktivister i deras verklighet. Och även om de skulle göra någonting och hamna i fängelse, det var inget problem. För att där, money buys everything.
Pappa betalar.
Ja, precis. Så det...
Fördomen säger ju att det finns extrema klassskillnader i Brasilien. Man har en känsla av att de som har råd och styr upp ett band med alltså fan dyra instrument och repokoller och grejer, att det är de rika.
Alltså. Mm. Vad fan är det, vad för band när de kommer den här... De värsta crime thing, det var typ när Catarsis spelade i Brasilien första gången. Alla... de kom med deras manifest, det är en crime think grejer och de gjorde en översättning till portugisiska och delade det, så alla blev en del av den där crime think grejen och då ingen som skulle betala mer för transport, de skulle shoplifta och
ja, det blir ju rätt absurt när de rika äter papperskorgarna bredvid men, de fattiga som måste äta papperskorgarna.
Ja, men de rika, de var där bara för att över typ köra typ manipulera de andra fattiga och göra saker, men de skulle inte bli typ knullade i fängelse om någonting skulle hända, förstår du? Det var bara alltid de fattiga skulle bli av, så det var en någon sätt att tänka som det var mycket hyckleri och det som skulle aldrig fungera där. Så
var det någon mer? Du snackade lite om Riot Girl-scenen.
Det var också, det var... de hade en väldigt stark ledare där. Det var nästan som en sekt, den där grejen som Riot Girls. För att då alla var lite... folk var mycket förvirrade. För vad jag trodde det var feminism då, det är ingenting att göra vad som jag... när jag känner mig som feminist idag. För att då jag... men, och det var samma sak för dem. Så de var typ inte feminist. De var typ anti-män.
Okej.
Okay. Och...
men vad Riot Girls... för... Det kan ju vara för att man själv har dålig koll, men det kändes som att när Riot Girl senast, alltså när den hade sin peak, att i Sverige så var den liksom, det var en scen i scenen, men det var liksom kanske mera en scen i punkscenen och inte så integrerad i själva hardcore-scenen.
Mm. Nej, men det stämmer inte. De var med i hardcore-scenen, men de hade en scen innan, inom den där.
Ja.
De brukar gå och ha sina egen gruppering där inne på spelningar och regeln var det så där. Man ska inte dejta killar. Så under för de tjejer som de var straight, förstår du? Typ vilken press och man får inte. Och det blev typ utfrysning och mobbning om någon tjej som var den där och skulle typ dejta någon kille i scenen. Och de hade typ någon slags rites of passage som var väldigt brutalt också.
Okay.
Som typ fistfucking för att bli en del av... Och sen jag hade en kompis som mådde väldigt dåligt. Och nu som när jag tänker tillbaka, hon blev våldtagen av andra tjejer.
Okay.
Men då, det var allting förvirrad och sånt. Och hon kände sig väldigt... Det var mycket skam och skuld för att hon kunde inte säga riktigt nej. Förstår du? Du vet vad jag menar. Och hon fick typ den där internal bleeding också efter de tjejerna tog henne. Och hon blev, det var väldigt traumatiskt. Den där tjejen mådde inte bra alls. Och då det var så, fan vilken extrema de är med den där grejen. Ja.
Fanns det några brasilianska Riot Girls band? Eller lyssnade de på de amerikanska?
Ja, men det fanns... ett par band, men ett band som körde, jag tror till kanske de kör då och då ibland, men det är inte samma lineup. Det är Dominatrix.
Okay.
Som det heter band. De var väldigt, de lockade massa med tjejer, men det som jag sa, det var den där, det var en del av gruppen. Så fort de bestämde att dejta en kille, då blev de utfrysta och mobbade och de andra. Oh.
Mm. Ja, känns, ja, som att det blir väldigt sektiteristiskt, både inom vegan straight edge,
ja,
och...
Ja, och sen det var, våld var någonting väldigt accepterat, kulturellt in i den där. Och typ de där crew som var typ Point of No Return och andra band, de som short från början, ja, det var mycket slagsmål och man kunde och prata skit om oss, då kommer att få det. Och, så det aldrig där, för den där inom den där Verdurade, det var deras typ tempo. Här ingenting får hända, men utanför, de bara skittade. Jag kommer ihåg en kompis som började dricka och sånt. Och han fick väl värsta spö av dem för att han droppade edgen. Och... ja, det var sekterist väldigt mycket. Ja.
Men hur var det på spelningar? Alltså, var det som för stämning? Så var det våldsamt där?
Och på 80-talet som jag fick inte gå på spelningar, och då det var typ folk som blev mördade på punkspelningar, och det var, har varit det var en av anledningarna som kollade, de slutade spela i São Paulo stad, och de spelade bara på mindre städer utanför för att de pallade inte, folk började dö på deras spelningar, de ville inte bli en del av den där, och det var...
Var det punkare som slogs med varandra eller var det folk också, som var där för att spöa punkare?
Också, ja, men den värsta var att vi har en slags fascister, skinheads i Brasilien. Vi har till och med white power i Brasilien, det finns. Men de är inte så stora, men vi har en som heter typ suburban skinheads.
Okay.
Men man ska kalla typ ghetto skinheads, suburb i Brasilien, det är inte som i USA som är typ de rika, där är typ ghetto.
Okay.
Så betyder det. Och de har en riktigt konstiga värderingar och sånt. De accepterar svarta. Och de accepterar folk som kommer från andra stater. Från Brasilien. Så de är inte rasister.
Okay.
Men de dödar bögar. För att det är inte okej. Okay. Och de är extrem nationalist också. Extreme right wing. Men... de är inte rasister.
Okay.
Och det var för att det skulle vara svårt för dem att ha en helt vitt bara att
som är den lilla
en minoritet. Ja, precis. Så de hittade en sätt att bli lite starkare. Och de det finns fortfarande.
Okay.
Och de dödade folk. Det var mycket, de hade yxor. Det var typ, till och med deras symbol, det var typ ett X som är två yxor. Och så alla de var befattade med yxor från både från 80-talet, men då på 90-talet och 2000-talet, det var de pistoler också som gällde. Och varje gång man skulle gå på spelningar, och det är fortfarande så där, man måste akta sig om man ser dem. Och det blir problem. Och väldigt... Sen jag kommer ihåg där jag bodde där i den där förort, som Pauls förorten. Och då på min, nästan samma gata som jag bodde, det fanns en kille. Så han var en, nästan som en ledare där på den där scenen, den där skinhead. Och han kände samma kriminella folk som jag kände. Så han skulle få aldrig bråka med mig, för att samma folk som backar honom backat mig.
Ja, fan vad tur.
Och så varje gång som han skulle komma gå hem, han var tvungen att gå förbi hemma där jag var. Och då han hade ingen val, till slut han var tvungen att bara hälsa på mig, och han visste vad jag stod för, att vi inte håll. Och då kommer någon dag till mig och säger, vet du, jag gillar New York hardcore. Alltså, jag gillar det. Ja, jag har en VHS, jag vill, men jag har ingen VHS-spelare hemma, kan du titta hemma hos dig? Och då, för att jag, det var typ en bra deal för mig, förstår du? För att då jag skulle få lite protection. Så, ja, visst, och han typ, han älskar Psychoferal och... Ja, fan, vad hette den?
Jag vet inte.
Nej, men New York, bara de pratade om skinheads, fan.
Agnostic Front.
Ja, visst. Okay. Kommer, kan man glömma den? Ja, Agnostic Front. Och det var den där klassisk Psychoferal, Agnostic Front och Gorilla Biscuits.
Ja, det är en bra video.
Ja. Och sen, han ville kolla på den nästan varje dag. Och då var det, och det var hans typ little secret. För han kunde inte berätta till någon att han gillar såna saker. Och han började hänga med mig, och han var väldigt snäll. Så... Och det var väldigt bra, för jag kommer ihåg flera gånger som jag skulle hamna i knasiga situationer. Han var med. Och så han bara sa till mig, nej, han är clean, han är okej.
Okay. Han har
VHS. Ja, han har VHS-spelare. Så det. Jag kommer ihåg, vi brukar gå på Verdurada, så det var den där, den närmaste tunnelbanan i station. De brukar gömma sig där och vänta på oss, och... Ja, vi var tvungna att springa varje gång. Och...
Men var det punkare de var ute efter? Eller var det alla politik?
Ja, precis. Politik. På 80-talet det var punkare som såg ut som punkare. Och sen det var oss hardcore. Och sen vi hade blandat. Vi hade massa med tjejer. Vi hade typ färgade hår och målat naglar. Vi var lite mer queer på något sätt då. Vi våran sen, och lite folk typ emo och så vidare. Emo, pratar inte om den där hårgrejen som kom på 2000-talet. Du vet vad jag... Ja.
Och,
ja, precis. Och vi ville typ vara tydligt att vi var inte macho. Det var vårt svar mot den där point of no return-scenen. För att det var väldigt macho, så vi ville markera att det var inte okej. Okay. Så vi var typ... Vi överdrivit med allting för att bli riktigt queer då. Så queer nu är mycket mer. Men ändå för den där tiden vi var lite framåt med den där. Så det var lätt att vi stack ut. Så det var farligt. Ja, det riktigt var farligt. Så, men det var bra, för att många gånger hade den där min little secret friend så räddat mig. Ja.
Men hur var liksom folk i allmänhet då inställt till punkare? Jag såg på den här Rattos de Para, de hade ju en dokumentär som låg uppe. En 2 timmars faktiskt.
Ja, jag visste inte den där, nu är jag jättesugen på att kolla.
Med en jävligt kackig textning, så alla, alltså bokstaven K var utbytt mot F överallt.
Oj.
Så det stod punkf istället för punk. Men där var det så här, då hade det varit ett inslag i TV från en tidig punkfestival. Och folk, kändes som att det var ganska, ja men lite så här containerpunkstuket liksom.
Mm.
Men då de som hade blivit igenkända från TV-inslaget hade fått sparken från jobbet, och det verkar som att det fanns ganska stort allmänt hat mot punkare.
Ja, det var svårt. Det var väldigt svårt för samhället. Det är fortfarande en väldigt våldsamt, och men folk i Brasil då har riktigt mycket fördomar, och det, tillsammans med den där våldnormalisering som finns också.
Ja.
Så det är man får inte sticka ut där. Så det gäller så att punk sticker ut ordentligt, om man kan säga så. Det, men i São Paulo då på 80-talet. Så jag kan säga i São Paulo, för att där kommer jag ifrån. Det fanns säkert andra ställen, men det, då fanns riktigt gäng och punkare som var kriminella och farliga också.
Men om man kollar på bilder på typ Cholera, så de såg ju ganska städade ut sen.
Ja, de var väl, ja, det var de ville.
Men de kanske var
annorlunda, ja.
Clean cut.
Ja, precis. Och sen det var typ den där på 80-talet, så det var den stor HIV-vågen den där, och det var massa med punkare som dog.
Okej.
De som var mest marginaliserade och så vidare, de som kom från ghetto. Det var mycket missbruk och mycket HIV. Och det var en gång som vi blev, jag fick spår av ett gäng punkare. Och för att jag hade en Dayside t-shirt på mig och hade långt hår då. Men då typ jag var från hardcore sen, så jag tyckte det var helt absurt att de skulle komma och spöa mig på en. Och det var en som tog en kniv och försökte att mörda mig, och till slut fick jag gå därifrån. Men de tog mig på min t-shirt. Jag gjorde så mycket motstånd för att springa därifrån, så hela t-shirt stod kvar i deras, min design t-shirt. Jag hade ingen t-shirt för att komma hem utan t-shirt. Och vi skulle gå på typ ett hardcore-spel, så ett band som hette Desacato, som var väldigt bra band. Men sen jag fick inte komma in för att jag hade ingen t-shirt, och var typ väldigt rädd för att bli nästan mördad och knivhuggad. Gick jag hem väldigt ledsen för att ha missat band och min D-side Legion t-shirt, som jag tyckte var så fett då. Och sen jag kom tillbaka 2 veckor sen på det samma istället. Det var ett underground space, som det var ett liten venue och bar som de körde punk och metal spelningar där. Och de använde min Dayside t-shirt för att torka bordet, för att de tyckte det var så fint. Så de stod i baren där, så de brukade torka bordet med den där Dayside.
Varför gillar inte punkarna Dayside då? Varför gillar inte de punkarna?
För då, för dem, ja, typ metal.
Okay.
De fattar inte riktigt grejer. Och sen 2 veckor sen kom jag tillbaka till den där bar. Så det var en kille som hade tog den där och använt som en patch på hans hjärta. Så min gamla t-shirt har varit typ överallt. Så det var den där återvändningen. Det var väldigt bra.
Jag tänker på den här New Hardcore gamla dokumentären. När fan heter Puerto Rican Mike, hans morsa slänger ut hans punkväst i soporna, och sen hittar en luffare den och går runt, så ser han sin älskade punkväst på ryggen av en punkare liksom. Eller punkare, så här, luffare liksom.
Ja, och sen, ja, den där gäng, det kommer, vi pratade om HIV, det är spårat ur på den, jag kommer ihåg alla dem. Jag vet visst deras namn, vart de kommer ifrån och så vidare, och han har varit väldigt dum mot andra kompisar också. Och alla de dog från HIV. Ett par år sedan. Och de har mördat folk. Och de var väldigt skummiga folk. Och, ja, jag skulle dö den där kväll faktiskt.
Fy fan.
Ja.
Har du några positiva minnen då? Eller några roliga händelser?
Ja, fan. De sprutat HIV-blod på ketchupflaskor på den där största hamburgare joint. Ja, det samma folk som försöker. Ja.
Sjukt gäng.
Spelar in i? Är det på?
Ja.
Fan. Jaha, det var... den där var... Och sen det var på tidningar och sånt att punkare har sprutat HIV-blod i ketchupflaskor på den där... det var typ på den Brett's hamburgare joint i förorten där. Så. Det var typ football firms också. De var väldigt farliga också på... Det var typ skinheads först, och sen de fotbollhuligan också, för att de brukar kasta bomb överallt. Ibland man var typ kö för att gå på typ stora i Spanien, så var mycket folk ut. De bara gick förbi och kastade bomb och så. Det var, och sen jag fick lite grejer som det inte riktigt. Jag hade min bästa kompis som blev mördad också. Han var typ min riktigt partner in crime. Vi började typ lyssna på punk och gå på spelningar tillsammans. Och sen, jag tror det var typ 98 tror jag blev han mördad. Och då mitt liv ändrat ordentligt. Då började jag tänka på ett annorlunda sätt och ifrågasätta allting om den där drogkultur som var omkring och kriminalitet och sånt. Och då det var då som jag började också lämna förorten och försöka bo så mycket det gick i São Paulo. Och det var samtidigt som kom hela tiden med typ straight edge och det var lite mer clean. Och så det var dags för mig, för att jag ville inte vara den där nästan i listan och bli mördad också.
Är droger jävligt billigt eller?
Ja, det är väldigt billigt. Det är därför många europeiska och amerikanska band, de älskar att spela i Brasilien, för första grejen som de får en stor påse med kokain. Så. Och då vill inte hänga också, men det finns många band folk känner som jag kommer ihåg som var mycket kokain. Då. Det var en stor händelse och jag tror att typ straight edge har varit typ räddning. Inte bara för mig, för många andra också. Så det made sense då. Fan, då man kunde göra en koppling. Fan, varför alla mina kompisar börjar bli mördade nu? Så det var inte bara den där grejen bara att vara nykter. Det var mer att säga nej till den där hela allting som kommer bakom. Alla kriminalitet och våld och så vidare. Så, andra saker som har också typ... Det var väldigt stort. Det var den shouter spelade i Brasilien första gången. Det där var en riktigt ordentligt hardcore spelning och det var som man kom på typ, det var så utopiskt på något sätt, för att
på vilken platta var det då?
Det var på Mantra.
Okej.
Okay. Ja. Och
då var de rätt stora, va?
FIFA, jag har lyssnat nyligen på en podcast med Ray Capo. Ah. Och han sa att deras största genombrott det var i Brasilien.
Okej.
Okay. Och då han berättade hur stort det var och hur mycket pengar de fick från skivbolaget där. För att den där Here We Go.
Ja.
Det är spelat på vanligt typ radio hela tiden i Brasilien.
Ja, den såg man ju på typ satt och tv här i Sverige
ja.
Också.
Och,
men hur stort är stort? Var det 1000 pers eller var det 10 000 pers?
Nej, det var då... Det var 1000 pers. Jag tror folk... De sålde väldigt mycket. Men det var inte många, jag tror den där spelningen, det var mer underground, för det var bara hardcore folk på den där spelningen. Men det var den, vi brukar gå från det där förut som vi bodde och gå till São Paulo, och det var riktigt typ stora spelningar. Grejer som det skulle bli typ 3-5 tusen pers eller ja. Arena spelning och sånt. Och den där var, jag kollade på typ Sick of All, har koll på Madball och andra sånt band. Men kört att det var allting så fint städat och clean och alla såg bra ut på något sätt. Det var den där, ja, det var väldigt speciell den där. Det var så utopiskt på något sätt. Som ett samhälle som var så skyddad. Ja, den där kommer jag ihåg, det var väldigt surt. Och också ett recap som frontman, han är den bästa. Och jag med musik, han är riktigt fett. Som... Och...
Men du hade spelat med Berlin Fausen?
Ja.
Snackade du något med Capo då?
Ja, jag har varit till och med på... Har sålt merch på när Chato kom på andra gång i Brasilien. Ja. Jag var inte superbra på engelska då. Så... Men jag pratade mest med Porcel. Capo, han var lite speciell på något sätt. Jag vill inte berätta mycket heller. Hardcore scenen är så liten så man måste akta sig vad man säger. Så
man måste ha några idoler kvar.
Ja, precis. Och sen blev jag bra kompis med Graham som jag har berättat off mic. Det är inte många som vet Graham som spelar med Battery och Shelter och Better Than A Thousand. Han har bott i Sverige i 20 år. Så...
Ja, det var
ingen som,
Nej, det var jävligt low key.
Ja, och vi har hållit kontakt hela tiden.
Men en sak som jag tänkte på, som jag tyckte var jävligt coolt, som Point of No Return ofta snackar om, det var ju Third World Hardcore och hur de vände upp och ner på världskartan. Kändes det som att det var, ja, men man säger man så här lite lokalpatriotistiskt och rappar liksom sin stad eller så här. Fanns det några sådana... Så här att det är lite så här vi mot väst känslor.
Nej. Det var, jag har någonting riktigt roligt att berätta. Det var, vi var på någon spelning och det var en från den där scenen där från kille för en från Point of No Return, så han såg, han pratade någonting om det. Oh my god. Vi, det var ett mellansnack. Vi ska inte, vi måste ha vår egen identitet och skaffa vår eget syn. Vi behöver inte se upp för Europa eller USA, bla 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 bla. Mycket. Och sen åkt de till Europa. Jag vet inte om de åkt på turné och det var några som åkt för att göra någonting här. Två veckor sen kommer han tillbaka. Och han började lära folk hur man skulle marscha för att innan det. Det var bara typ slam dancing. Och sen det var, och det var så jävla pinsamt. Jag skämdes när jag såg den där. Att han, allihopa, allihopa, lyssna nu. Så där gör man. De gjorde en stor cirkel. Och han började typ köra wind music själv. Nu, en i taget. Har ni sett hur det gör man? Så, din tur nu. Kör det. Så där gör man. Så det, förstår du? Och på samtidigt som de pratade om en sak, det är typ två veckor sedan, de ville bara kopiera någonting som inte fanns där i Brasilien. Så, och de har ändrat väldigt mycket deras texter och sånt. I början de pratade mycket om typ de zapatister och sånt i Mexiko, men det är ingen som var påläst om det här. De bara pratade för att de hade ingenting annat att prata om. Så det kom den där katarsis-grejen. Alla blev typ crime think. Och sen till slutet de försökte köra den där med third world hardcore också. Ja. Men som jag sa, de bara, det var deras grej att hitta på någonting nytt och prata. Och, men det var inga där som var aktivister.
Det kändes ju som att det fanns vissa hardline-kopplingar. Typ den Sparks heter den ju. I det europeiska släppet, eller amerikanska släppet, det heter ju någonting på portugisiska i original, men Point of Return skivan, den bästa, den var väl släppt på Catalyzed, som är lite så här semi-hardline. Fanns det en hardline-scen?
Ja, det var roligt, jag var precis nu med, jag pratade med mina kompisar från Brasilien som är här i Örebro, vi pratade lite om hardline. Det fanns på 90-talet, dog ut i São Paulo och sen det blev stort i Brasilia. Det som är riktigt kapital. Alla tror det är São Paulo, Rio, men det är Brasilia. Och då var många med de där Machine Guns X som tatuerade händer. Ja. Jag hade en kompis som han hade den där The Vanguard, som är den där typ en virus, en, vad heter det på svenska? Som när bebis är väldigt liten i magen, vad heter den där?
Fetus.
Foster. Med den där Vanguard.
Okej.
Som hade hela ryggen tatuerad och sånt. Men dog ut väldigt fort. Och sen på 2000-talet kom jag tillbaka igen i Brasilia. Jag vet inte om det finns där fortfarande, men jag kan man tänka om 5-10 år sedan det fanns fortfarande.
Okay. Ja, för det känns som att det är lättare för sådana grejer så här, extrema om samhället liksom är redan men om det är mycket våld och vapen och grejer, att folk har lättare att ta till sig sådana här frilor.
Och den där kompis som jag hade, som hade det Vanguard tatuerade i ryggen, han blev Rastafari efteråt.
Så på rekommendation av Vegan Reich-snubben, eller gjorde han det på eget initiativ?
Ja, han har varit allt. Så han var en identitetssökande människa. Så innan han blev hardline, han har varit Krishna också. Och han har varit punkare och sen blev han Rastafari och... Och hans nickname var Samurai för att han var väldigt duktig på att slå. Så det var väldigt bra grej att vara kompis med honom för att han skyddat alla vi på något sätt.
Fett. Ja, jag vet inte. Har du något mer kul?
Får tänka här. Får kolla på mina anteckningar här.
Kanske skulle prata lite nutid. Jag vet inte hur bra connections du har med Brasilien nu för tiden.
Ja, jag känner folk fortfarande, de som jag tycker de var schyssta då. Det var roligt för att jag var där i december och november 2014. Jag har varit där, så kollade jag på, det var en fett helgen med Siv, Gorilla Biscuits, Judge och sen en överraskning med Project X.
Ja, det var en helt sjuk. Ja. Det var två spelningar, va?
Ja, det var två dagar. Ja. Och då det var många gamla kompisar som man träffade och gamla folk som man gillar inte då, som fortfarande inte gillar, som har samma dåligt attityd. Så, och jag fortsätter vara kritisk och sånt. Vad jag kan tänka mig, det här är den jag sett i början av 2000-talet, så det var väldigt elitist på 90-talet. Det var ett scen byggt på folk som hade mycket pengar och de andra som bara följde dem för att de ville vara dem, såg upp för dem och på något sätt. Men i början av 2000-talet då började jag bli väldigt blandad. Det var då som ett Verdorado började komma 1000 pers. Det var tvungen att byta lokal och det var också typ några av sådana skinheads som fick komma in dit och ville jävla med folk. Då två blev typ slagit ihjäl. Så det var en bra meddelande som de fick till slutet. De fick, då var jag redan här i Sverige, men då fick jag veta det på samma dag. Folk började typ skriva och berätta vad som hade hänt. Men nu det är väldigt blandat nu. Man ser att det är folk från ghetto också som kom på hardcore-spelning. Och man ser, det var så sjukt för att på 90-talet det var typ få svarta människor i hardcore-scen. Om man tänker i Brasilien, de är de flesta i Brasilien, okay. Förstår du? Så... men nu är väldigt blandat. Någonting som jag har märkt, det är samma sak. Det våld, det är fortfarande normaliserat. Det är inte vanligt om man går på punk hardcore spel som man ser någon slagsmål. Och efter Judge-spelning, det var någon slagsmål där. Någon som blev sucker punchad och då alla blir så peppade och då det blev huller och buller och sånt. Och mycket match och grejer. Den där killen som slog Ja, det är fruktansvärt att se att det har inte förändrat så mycket och fortfarande mycket grejer om den där nu som mer tjejer börjar ta plats där och det finns en feministisk rörelse på G nu och de har slått massor med skit som händer. Det är fortfarande väldigt macho.
Ja, vi pratade lite om de här som hette This Is.
Ja.
Känner du till?
Ja. Jag kan... Jag känner en tjej som var ibland den där manifest som de skrev om den där bandet. Hon har varit med sedan 90-talet. Och det är en person som jag har lite förtroende för. Så jag kan inte säga om det är 100% som de säger och andra säger. Men någonting måste ha hänt då. På 90-talet var det fruktansvärt för att... killarna de ville bli kompis med de Riot Girls. Men deras planering att straffa dem. Med deras stora kukar. Det var som de brukar säga.
Mm.
Men de är bara right för att de har inte fått tillräckligt med kukar och sånt. Men de skulle aldrig våga säga det direkt till dem.
Såklart.
Och det var så accepterat och såna jargong, förstår du? Som typ, men vi ser det bara på skoj. Men det är inte riktigt på skoj. Men det är fortfarande mycket macho där. Overrepresenterad. Ja, det är överallt i hardcore-scenen. Men där jag kan tänka det är mer grovt fortfarande. Mm.
Mm. Har du några nya eller kontemporära brasilianska band att tipsa om då?
Inte Confronto från Brasilien?
Ja, de har jag haft kontakt i många år. Innan de började kallas band för Confronto, de hette Guerrilla. De var från Rio och jag hade en flickvän i Rio så jag brukade träffa och hänga med dem. Och sen, de blev väldigt stora i Brasilien. Nu de är typ inte ens i hardcore-scenen längre. De är typ metalband.
Okay.
De spelar för stora publik och släpper typ live-DVD och så vidare. Och jag tror de är fortfarande vegan och straight edge och köra på det. De var väldigt kristen från början och vet inte hur det är. De är bra folk. Jag gillar dem.
Hade vi några mer band?
Ja, precis. Och frågan var nya band. Det finns ett band som heter Q-Moves som är typ post-hardcore, emo, indie-typ från Belo Horizonte, samma stad som kommer Sepultura och Sarkofago. Där kommer massor med bra band därifrån. Vet inte om...
Nej. Det är svårt att komma på rak arm, men vi kan ju tipsa om i efterhand.
Ja, precis. Lite... Ja, men jag tror den där är det enda. Ja, faktiskt, det finns inte så mycket jag kan tänka mig just nu. Jag är inte så... Jag gillar mest gamla punkgrejer och metalgrejer från Brasilien.
Ja, men vad fan, stort tack. Det var sjukt intressant och ja, känns som att man fått ett litet, kanske ett lite djupare samtal här än vad vi brukar ha mycket.
Det är trist att säga, som i alla podcast, man börjar ju lite bara, man vill ju följa upp ännu mer. Mm. Vi får väl göra den nummer två någon gång.
Ja, precis. Folk, jag lyssnar på massa med podcast och det finns folk som klagar sig att de har typ för långa avsnitt, men jag tycker tvärtom. Man måste börja ännu längre för att det är mycket att prata. Jag tycker det...
Ja, eller
hur? Ja, ja. Om ni vill prata om något annat någon gång och någonting som ni tycker jag skulle hjälpa till med något, bara höra. Ja. Så allting pepp. Alltid peppa. Mm. Tack som fan.
Outros não tem nem um amigo.